Så där, då har det gått 2 veckor sedan vi hörde senast, men nu är det dags igen för Längs Sargen. Officiell podcast för nhl.com/SHL med mig Peter Ekholm och Hampus Duvefelt. Det är söndag kväll, Hampus. Vi brukar inte spela in söndagkvällar. Just nu pågår en match mellan New York Rangers och Winnipeg Jets som vi spelade här, spelar in det här avsnittet, men det är inte så ofta vi gör det på söndagar faktiskt, men nu får vi göra det på grund av schemamässiga orsaker. Men hur är läget så där, med dig så här i slutet på veckan?
Ja, det är som man brukar säga. Nu man är ju, längtar ju efter måndagen. Nej, det är läget är bra med mig. Lite ovant att vara igång och jobba, eller vad man ska säga. Det här är ju så pass roligt att det är svårt att se det som jobb vissa gånger. Men ja, nej, det är lite ovant faktiskt. Men kul att det är hockey som pågår. Inte för att jag håller på och kollar på det samtidigt, lovar jag. Jag är helt hängiven och fokuserad här.
Ja, man får kolla lite. Det är ju ändå en... lite roligt att följa Rangers just nu med Mika Zibanejad som faktiskt har gjort ett mål i den här matchen, hans 30:e för säsongen. Vi ska komma in på honom alldeles. Vad sa du? Uppdatera live?
Just ja, vi rapporterar live. 30 mål för Mika Zibanejad.
Nej, vi ska prata om honom alldeles strax, men vi ska börja snacka om en annan svensk som vi måste börja med den här veckan. Pittsburgh Penguins back Erik Karlsson. Det finns ju ingen som är bättre än honom i NHL just nu, kanske förutom Nikita Kucherov. Vad säger vi egentligen om Karlssons senaste veckor?
Nej, man har ju satt sig i tidsmaskinen och åkt tillbaka jag vet inte om 10 år räcker, en 15 år nästan, när han precis bröt in i ligan och gjorde helt vansinniga saker man inte hade sett tidigare. Jag har liksom upptäckt att jag sitter själv och bara glider runt på sociala medier och kollar olika klipp på sådana mål som han har gjort. Det senaste här när han den här dragningen han gjort på blå linjen liksom, vände bort en gubbe helt och liksom in och snipade. Så att, det är väldigt roligt att se, och så framförallt är det lite extra sådär att han är lite gammal i gamet nu. Och som nästan jämnårig med honom, då blir man ju lite så här, när gubbarna kliver fram, då förtjänar man lite av en revansch ändå. Det är inte bara Young Guns League, utan de gamla kan än. Det är verkligen kul att se det lyftet han har fått, och kanske framförallt den här extra växeln han har lagt i efter OS-uppehållet, skulle jag säga.
Mm. Vi snackade lite innan om det. 19 poäng på 13 matcher efter OS, och bara 4 forwards bättre än honom sedan dess. Det är sjukt imponerande, och Karlsson ju, som ju också har behövt kliva fram i Penguins som saknade Crosby. Han skadades ju i OS-kvarten mot Tjeckien, fick inte, han gjorde ju comeback här nyligen bara, och sen Malkin stängde sig av 5 matcher efter en slashing på Rasmus Dahlin. Och 5 matcher borta, alltså Rickard Akell fick kliva in på centern, men Erik Karlsson var han som drog det där tåget då, och Pittsburgh är fortfarande kvar på slutspelsplats, mycket tack vare Karlssons insats under den här perioden.
Stundtals kan det nästan kännas som att han att Karlsson naturligt eller instinktivt bara växer ett par storlekar när han tvingas ta den rollen som the go-to guy, för han har ju egentligen aldrig behövt vara det i Penguins på samma sätt. Det har ju alltid funnits en av Crosby och Malkin har ju nästan alltid funnits i lineupen, och han har i Penguins finns ju även Letang som är, han är ju ännu äldre i gamet och har ju varit i klubben betydligt längre och sådär, så att han jag tyckte man märkte samma sak liksom i Sharks när han spelade där och Brent Burns lämnade, då slog han ju till med den här 100-poängssäsongen och var helt vansinnig. Och jag vet inte om det säger någonting överhuvudtaget. Det var bara någonting som slog mig nu. Att det känns verkligen som att när det behövs och när han inte nödvändigtvis ska vara en del i gänget utan verkligen vara fram och leda, då växer han med uppgiften och spelar helt otroligt.
Nej, men det är så. Men det känns också som att han inte... Alltså han blir inte sämre med åren heller, utan det är en kille som han hade skadeproblem och sådär ett tag och hade svårt att hitta rytmen, men de senaste åren har han ju verkligen lyft sig, och hans skridskåkning är fortfarande elit. Alltså han tappar inte tempo, och han har puck en puckföring som är otrolig. Och ja, blicken har alltid haft skottet. Så att det är väldigt kul att se Erik Karlsson spela hockey just nu. Det tycker nog hela Pittsburgh faktiskt.
Mm, mm. Och grejen är att alltså, hade han spelat på det här sättet från start, alltså i början av säsongen, då hade han ju varit en given Norris-kandidat igen, skulle jag vilja påstå. Nu är det väl kanske lite, det väl kanske lite, blir sent, lite för sent, även om det är världens ryck han gör nu. Liksom. Så har ju andra varit bra under längre perioder. Liksom. Men,
Ja. tar han Pittsburgh till slutspel så kommer han definitivt få rätt många röster, det tror jag nog. Sen är det väl Quinn Hughes och Cale Makar är ju svåra att rubba på i den absoluta toppen, men det är ganska öppet därefter ändå, faktiskt. Så vi lyfter upp hatten för hans insats så här långt efter OS-uppehållet, framförallt Erik Karlssons, och gå vidare med några andra svenskar som är bra just nu. Filip Forsberg, 30 mål, första svensk i den noteringen den här säsongen för ett par matcher sedan. Det var väl sjätte gången i karriären han gjorde 30 mål under samma, eller 30 mål under samma säsong, tror jag.
Ja, det tar jag ditt ord för.
Imponerande. Alltså, han är inte heller den yngsta vi har i ligan just nu som är svensk.
Nej.
Så han leder då tillsammans med Mika Zibanejad, den svenska skytteligan. Som sagt, vi spelar in den här podden ju under söndagen när Rangers möter Jets. Vi kommer inte prata mer om den matchen i sig, men Zibanejad gjorde ett mål där, 30 totalt även han. Så det är Forsberg och Zibanejad som toppar den svenska poängligan. Vad säger du? Inte poängligan, målligan, skytteligan. Vad säger du om deras spel på sistone?
Men just det där med att leda målligan hade jag väl kanske inte gissat. Eller så här. Jag hade nog kunnat gissa det inför säsongen. Det hade varit en rimlig gissning, tycker jag ändå. Kanske framförallt Forsberg. Men om man hade hoppat in sig 2 månader in på säsongen eller 3 månader in på säsongen och sagt att det kommer vara Forsberg och Zibanejad i toppen av den svenska skytteligan, då hade man sagt så här: nej, jag vet inte riktigt om jag tror på det där. Så all heder till dem för det. Hur de har ryckt upp sig och på något sätt reparerat sina individuella säsonger, och även i Forsbergs fall så har ju det även lett till att hans lag har i alla fall en chans att nå slutspel. Det blir tuffare för Rangers, skulle jag vilja påstå. Men det är lite samma känsla där, att det är kul när den äldre generationen faktiskt fortfarande visar att de kan. Sen hade William Nylander spelat hela säsongen, hade Leo Karlsson spelat hela säsongen, då hade vi förmodligen målligan sett annorlunda ut, får man väl vara ärlig med. Men det tar ju inte bort från det Forsberg och Zibanejad har gjort, inte alls.
Nej, absolut inte. Jag tycker de har visat hur bra de är. De har ju fått lite, eller i alla fall Zibanejad har ju fått lite smälla här på från experter och tyckare kring sitt
många,
spel
det
senaste året liksom. Ja. Och han visar hur bra han är och gör det just nu för Rangers också då, som dock är i ett rätt så skrynkligt läge.
Skrynkligt var bra uttryckt.
Ja, sist i Eastern Conference ju. Inför söndags match. Så att, men ja, kul för Karlsson, Forsberg och Zibanejad. Såklart. Och vi kommer nu få anledning att prata om åtminstone Karlsson och Forsberg igen. Mm. För i det här avsnittet så ska vi nu lägga fokus mot slutspelsträckan och titta till samtliga divisioner. Ligasvepet har vi haft en kategori som heter, och det kan väl passa jättebra att köra den lilla jinglen för det. Ja, det är 12 matcher kvar, Hampus, ungefär på den här grundserien.
Ungefär.
Vissa lag har 13, vissa lag har färre, men 12 matcher säger vi. Och det drar ihop sig. Slutspelet närmar sig med stormsteg och det är ju fortfarande väldigt öppet. Just nu när vi pratar så är det bara ett lag som har kvalificerat sig, och det är Colorado Avalanche.
Just det, de har klinchat en plats.
Division.
Just det.
Föga förvånade kanske att de säkrade sin plats. De har ju varit outstanding hela hösten. Hade en liten dipp här i december, januari kanske. Där Dallas då har kommit i kapp lite grann. Men först i 100 poäng och första lag till slutspel den här säsongen. Inga konstigheter. Men vi ska börja, inte hos dem egentligen, vi ska börja i Eastern Conference. För det har vi en tendens att alltid göra. Vi ska
titta det känns på... bara rätt.
Ja, men det känns rätt på något sätt. Vi tar Atlantic, tänker jag, först och främst. Där är ju, vi ska titta till topp tre. Där Buffalo Sabres just nu leder. Före Tampa Bay Lightning och Montreal Canadiens. Och då är min fråga till dig. Kommer de här tre lagen ligga kvar på de platserna när vi summerar grundserien? Dryga månaden.
Två av dem är jag övertygad om. Och det är väl ett... vad ska man säga? Det är inte så vågat svar att Buffalo Sabres och Tampa Bay Lightning kommer ligga kvar där de ligger. Ett av två när grundserien summeras. De är formstarka. De är... har varit bra över en längre period båda två. Det är ingen så här att de har ja, men bara toppar just nu, utan båda är bra hemma och borta. Jag ser inga större risker med de två. Montreal däremot, det är lite mer intressant case. Betydligt yngre lag, ett av NHLs yngsta lag om inte det allra yngsta.
Kanske ett av de roligaste.
Ja, verkligen roligt att följa så. Men också med den bakgrunden så inte lika mycket rutin givetvis och kanske mer benägna då att snubbla på mållinjen åtminstone ut från topp tre. Så att, jag säger två av tre kan jag gå i god för där. Jag sätter ett frågetecken på Canadiens. Håller du med om det?
Buffalo absolut, de kan vi snart gratulera och jag tänker att Tampa kommer inte tappa den platsen heller. Så de två också räknar jag in precis som du gör. Sen är det är ju jämnt om man tittar under i tabellen. Wildcard-platserna just nu är Boston och Detroit. Och precis under så kommer ju Ottawa också från just Atlantic Division. Så Boston, Detroit och Ottawa alla tre inom räckhåll att ta en tredje plats i divisionen, vilket ju gör den här så intressant, den här kampen just nu då i Eastern, tycker jag, som har varit, vi har pratat om det innan i våra poddar, att det har varit lite ett skikt i Eastern, att det har varit det såg ut att kunna vara en topp och en botten, men nu har det verkligen dragit ihop sig ordentligt, men någonstans hoppas jag, får man säga så, att Montreal kniper en tredje plats. Jag tror det hade varit det finns ju risk att det är de och Edmonton som är de enda kanadensiska lagen i slutspel det här året. Jag tror
det finns en stor risk för det.
Och sen, du och jag har båda varit på plats i Montreal och tittat på hockey. Det känns som att det är en stad som förtjänar ha lite slutspelshockey också.
Ja, verkligen. Jag kan bara föreställa mig hur det är att vara där när Canadiens spelar. Det
exakt. Ja, det känns som att det hade varit ett roligt inslag i första rundan av slutspelet i alla fall med Montreal.
Men hade nu kanske jag går lite händelserna i förväg här, men hade det varit mer fördelaktigt att hamna just trea i den divisionen och då få möta slutspelshärdade Tampa Bay som förmodligen kommer bli tvåa, om vi utgår från att de är tvåa, det är ju inte givet förstås, än att knipa ett wildcard och då eventuellt kanske få en Buffalo som inte har varit slutspel på 15 år och då kanske så här. Nu är jag långt framme här, men
ett wildcard-lag eller fördel att vara en trea i Atlantic, vilket menar du?
Ja, nej, precis. Det är det jag funderar högt på, vilket som faktiskt kan vara fördelaktigt. För om vi utgår från att tabellen blir som den står nu, med topp tre, då blir det ju 203 möter ju varandra, så då blir det ju Tampa Bay då, för Montreal. Medan de, om de skulle falla till ett wildcard eventuellt, kan få, hypotetiskt, Buffalo.
Det där är ju en svår fråga. Jag tycker inte, om man tittar på Eastern, så tycker jag inte där är något lag som... Okej, tittar du på West så ser man att Colorado kan vinna, Dallas kan vinna, Edmonton kan få spel och vinna, Vegas kan vinna. Men det är inte så att du ser kanske på Eastern och säger att de kan vinna, de kan gå hela vägen. Utan det är så här, något av de här lagen kan säkert, jag kommer ta till final, men det är svårt att säga att det är någon favorit. Men är det något lag som kan göra det, så det tror jag det är Tampa. Så jag tror att ett wildcard-lag mot Buffalo som inte har spelat kanske
eller hur?
Omedvetet lite där. Nöjda med att ta sig till slutspel.
Ja.
Inte för att, alltså det är ju en sån lång tid om man inte har varit i slutspel. Jag menar, när man väl kommer dit går luften ur en lite.
Man har ju sett eller, det förut, andra lag.
Ja, det har man. Ja, absolut. Eller är det så att man det tänds en ny gnista, då vill man absolut inte möta Buffalo. Men det är ju hårfin gräns det där. Men det ligger något i det du säger. Jag hade nog ändå försökt ta en tredje plats och ge mig på Tampa Bay.
Så tar man sig förbi dem, då kan ju vad som helst hända.
Exakt, det är det jag tänker också. Att få jätten, om man får kalla dem så, direkt. Och sen gå från där. Mm.
Köper det.
Vi flyttar över fokus till Metropolitan. Innan vi tar wildcard-lagen så flyttar vi över till Metropolitan. Där ju där Carolina Hurricanes har gått upp i en ganska bekväm ledning för Pittsburgh och Columbus Blue Jackets nu.
Ja.
Jag ställer samma fråga till dig nu. Du räknar in Carolina, misstänker jag.
Carolina, jag vill ju räkna in. Jag är nästan vill ju ge dem nycklarna till divisionen nu. Jag menar, de är i inspelningens stund så är de 8 poäng före och har lika många. Det finns inga så här matcher till godo eller liknande. Så att 8 poäng att ta in på typ 13 matcher, det är mycket att begära.
Ja, det är det. Det är det. Men det är mer intressant bakom. Pittsburgh just nu 86 poäng. Columbus 85 poäng. Sen får vi gå under wildcard-strecket och titta på New York Islanders på 83. Och kanske också få räkna in Philadelphia Flyers på 80 som någon slags utmanare till att ta en topp 3-plats. Men Pittsburgh har fått tillbaka Crosby och Malkin och ser mer och mer ut som ett ordinarie lag. Tappar de den positionen, tror du?
Nej, Pittsburgh, nu har de ju gjort mig troende här. Nu tror jag på deras grej här. Världens bästa Karlsson, Crosby tillbaka, revanschugen efter OS. Malkin, lärt sig sin läxa, kanske uppvilad de här 5 matcherna. Liksom. Han har fått ytterligare 2 veckors semester eller vad det blev. Och om det är några som vet hur man ska gå tillväga för att vinna i slutspel så är det ju rävarna i Penguins, så att nej, men de har gjort mig till, they've made me a believer, så att jag säger att Penguins tar en av de 2 platserna, antingen 2 eller 3. Columbus är jag mindre säker på, även om de är ett av ligans mest formstarka lag just nu. De är väl jag har inte förlorat under ordinarie tid senaste 10, vunnit 4 i rad, så att
nej, de har ju varit ett av de ligans bästa sen tränarbytet
sen mitten
på januari när Dean Everson fick gå och Rick Bowness fick ta över. Men de slåss ju framförallt med Islanders kanske.
Men Islanders har abonnerat på den här platsen ganska länge. Och nu gick på tal om luften som går ur. Sådär, så.
Ja, men jag vet inte vad som har hänt eller om de kommer tillbaka. De har inte spelat övertygande på slutet. Men de var väl ju en Braden Shen på deadline.
Men när vet han
så tänker jag att han ändå kommer ge dem en liten skjuts framåt. De har målvaktsspelet. De har en ganska bra backsida.
Mm.
Det är väl den där offensiva utdelningen som kanske inte är den bästa. Bara 205 mål framåt så här långt. Det är ganska långt ner i listan av lag i Metropolitan.
Men vet du vad som är väldigt noterbart med dem? Såg jag nu, vilket jag inte hade tänkt på innan, så det är inte som att jag har suttit inne på den här, utan jag noterade det nu. Av de 12 matcherna som Islanders har kvar att spela, så kommer de ha 10 hemma och 2 borta. För att faktum är att hittills har de spelat, jag ska säga så att jag säger rätt här, 39 borta matcher. Så de har alltså bara 2 borta matcher kvar och en riktigt mycket home cooking kvar här under säsongens sista dryga månad. Så att det kan ju definitivt vara en faktor här mot slutet om de får till spelet på hemmaplan och verkligen liksom kan komma in i en roll där.
Håller du faktiskt rätt i. Vi räknar in New York Islanders till slutspel på topp 3 med andra ord.
vi räknar bort Columbus helt på grund av Islanders hemmasvit här.
Ja, exakt. Ja, jag skulle säga att det är öppet. Men om man ska säga något lag som talar så tar jag ändå Islanders. Jag tycker de förtjänar att vara där. Sen tycker jag de har... ja, jag tycker de har bättre målvaktsspel i grund och botten. Sen undrar man ju Columbus en... Jag tänker på deras fjolårssäsong också. Hur nära de var då att ta sig in. Så man undrar ju dem. Men ja, ett wildcard kanske på dem då.
Ja, det är ju rimligt.
Wildcard är just nu Boston och Red Detroit alltså. Som slåss också om att ta sig uppåt på topp 3 i Atlantic. Sen ska vi kolla på utmanarna också under tiden. Vi har redan nämnt Islanders som vi tror kommer hamna på en wildcard då. Ottawa har varit ganska bra på slutet. Och gör ett litet ryck. Med Linus Lundmark där bak i kassan.
Absolut.
Som har spelat bra och de har tagit sina poäng och segrar. Philadelphia finns också med. Och det är väl de lagen i öst som utmanar, eller?
Ja, om man inte vill inkludera Washington Capitals som tappert är, skulle jag säga, sista laget med en realistisk, liten men fortfarande ändå realistisk möjlighet att nå slutspel. Nedanför Capitals så är jag villig att dra sträcket, om man säger. Devils, Panthers, Maple Leafs och Rangers får nog se sig om efter draftordning istället.
Det är inga dåliga jättar du nämner där för övrigt, men Devils, Panthers och Maple Leafs.
Panthers, Maple Leafs, Rangers. Det hade ju kunnat vara
Det är ett annat avsnitt. Där ska vi gå igenom alla de som missar slutspel, tänker jag. Men så vi håller lite på våra tankar kring de tre lagen. Men det finns ju en del att säga, såklart. Men Washington, just nu, 6 poäng upp alltså till ett wildcard.
Ja, och Washington är också igång och spelar här nu. Nej, men min teori där är väl... lite att, ja, men de är heta just nu. De har tagit 7 av 8 poäng. De har tagit poäng i sina 4 senaste och tagit då totalt 7 av 8 och spelar just nu mot Colorado då. Men de har ju fått in de bytte ju bort John Carlson här vid trade deadline. Hade en liten minnesstund för honom i Capitals karriären. Så att de har bytt ju bort en första back. Men det som har hänt nu är att de har fått in en potentiell första back i college-meriterade Cole Hudson, Lane Hudsons lillebror. Och han har ju bara spelat 2 matcher än så länge, men det intrycket han har gjort utifrån de matcherna jag har sett är ju att han är ju sin bror upp i dagen. Och med tanke på hur Lane Hudson har förändrat Montreals spel, om Cole Hudson då kan på väldigt kort tid få med sig Capitals i någon form av så här, ja, jag vet inte, någon form av uppryckning. Så, ja, men det är lite grunden till varför jag ändå säger att, ja, men det finns en chans där om de kan samlas kring, ja, men en ny första back. Så han har ju klivit in och spelat 16-17 minuter, så det är inte som att han liksom spelar halva matchen eller så. Men ja, jag är nog lite färgad av att jag tycker det är så roligt att se de här offensiva backarna. Det är nog nästan det jag njuter av mest när jag kollar hockey och framförallt NHL-hockey. Liksom, att, ja, men en back som gör en så här nästan dumdristig dragning på blå linjen. Han tunnlar en gubbe och liksom går förbi. Men som Erik Karlsson här nyligen, han gjorde också någon läcker dragning där. Får någon forward att se lite löjlig ut. Så att, ja, men då ställer jag mig upp i fåtöljen och liksom följer matchen lite extra. Man har sådana spelare i matchen. Ja, jag vet inte, har du någon sån? Alltså när du följer hockey, vi har ju ändå varit intresserade av det här och utövat det. Du har i alla fall på relativt hög nivå. Vad är det som får dig att fastna lite extra liksom för, ja, men det som händer i matchsituation?
Jag gillar ju spelare som bryter upp mönster. Fast på ett... Det var inte den snyggaste dragningen kanske, men en fin öppnande passning. Någon som går in och tar över en matchbild med fysiskt spel. Som kanske, ja, men sliter lite, gör det där skitjobbet i någon match, som kan stanna upp ett uppspel på egen hand. Alltså de som kan göra lite saker på egen hand, och det behöver inte alltid vara en dragning eller ett skott i krysset, utan det här laget före jaget bryta mönster. Om man kan man uttrycka sig så. Men lite där skulle jag vilja säga att sådana spelare kan jag gilla.
Jag får upp typ Joel Eriksson Ek i huvudet. Skillad
och ändå lite, Joel Eriksson lite Ek typ, grisig. Men, det finns många, men man Liam Ögren till exempel.
Liam Ögren?
Vancouver, nu har jag tittat på Vancouver sedan han kom dit. Ja, men det är en skön lirare som, om man ska ta ett svenskt exempel till där, men att han jobbar stenhårt, han får utdelning med något schysst mål ibland, och sånt kampmål och sånt. Sådana spelare kan jag ändå tycker kul när de får komma fram. Sen älskar man ju såklart att kolla på McDavid och på
Dreisaitl
eller McKinnon och Carr och för deras elitstatus och deras hur bra de nu kan vara liksom. Men just det här, de små sakerna i sporten som man ser ibland, som man bara, oh, det där gör han ju faktiskt riktigt bra, men jag vet inte om man är färgad för man har spelat själv.
Kan säkert vara
så. Om man själv
detaljerna var, liksom.
Om man själv var en spelare som kan inte vara den flashigaste på isen, men kunde dela ut en propp eller göra någon bra forecheck lite då och då. Det kanske är därför, jag vet inte. Men sådana grejer kan jag tycka är väldigt kul att se. Tittar man på SHL till exempel, Felix Nilsson i Rögle, vad han gör. Han är inte den där som sticker ut på grund av sin fart eller sådär, men han hittar de där passningarna och ligger i banan som gör att han hela tiden är liksom riktigt, riktigt kul att kolla på. Drafted of Nashville. Så att sådana typer kan jag tycka är
jag köper det.
Men
vad var vi? Capitals. Ja, nej, men ja, det är väl exakt. Kanske inte helt lite sidospår där. Det är väl kanske inte helt realistiskt, de har en bit upp. Men jag drar min gräns där, nedanför Capitals. De har en chans. Men om du vill ha min liksom så här, ja, men vilka tar du?
Lag. Vilka åtta lag?
Ja, men då säger jag åtta lag. Jag tänkte ge dig wildcard.
Ja, okej, förlåt. Jag har redan sagt om alla. Wildcard, två lag.
Ja, men då om vi säger att Islanders tar en plats i Metropolitan, då tar jag Columbus som ena wildcard-laget och Boston som andra.
Så Detroit missar?
Ja, jag tror Detroit missar.
Mm, och det är ju lite synd. Jag tror Detroit tar det tillsammans med Islanders som förlåt, med Blue Jacket som ett wildcard. Boston når inte hela vägen, även om Boston de är ganska bra. Men jag tror de kan. Jag tror på Detroit.
De uppskattar ditt stöd, surely.
Vi kör en liten swish här nu och sen går vi vidare till Western Conference. West. Way out west.
Go west.
Koncern någonstans. Go west, ja. Nu går vi west och vi tittar på att vi konstaterar att Colorado är klara.
Dallas kan bli klart. Dem, jag på säga.
Nej, Dallas kan bli klart natten till måndag, senast tid. Då kan de gå upp på 99 poäng och då är de också klara. Och sen är ju Minnesota Wild trea i Central Division och det ska till ett under om de inte ska vara den här grundserien är färdig spelare.
Jag vet inte ens om det är matematiskt möjligt. Jag sitter inte inne på matten, för att matte var aldrig mitt starkaste ämne i skolan, men jag tror inte att det är.
Nej, jag tror inte heller det. Jag tror
att det är genomförbart att något lag tar.
Det är genomförbart. Men vi får uppdateringar från de desken i New York och till natten som kommer, eller inte Minnesota som kan bli klart i alla fall, utan det är Dallas till natten till måndag. Så vi får avvakta med Minnesota, men det är ganska självklart att de kommer hamna där på andra eller tredje plats. Jag tror inte de går i kapp både Dallas och Colorado, men de skulle mycket väl kunna ta in 5 poäng på Dallas under slutet, det vet man ju inte.
Nej, kanske. Ja.
Men då blir det ju Dallas mot Minnesota i första rundan och det kan ju bli en riktigt härlig serie.
Ja, alltså jag vet inte om det var, jag tror att det var Minnesotas citatmaskin till general manager där, Bill Guerin, som sa att han inte tyckte att det var rimligt att ligans näst bästa lag ska möta ligans tredje bästa lag. Och det är väl samtidigt en hyllning till sitt eget lag och en sågning av resten av ligan. Eller bara att han uppskattar liksom Central Division Väldigt mycket.
Det är väl, alltså det är ju,
ja, det är
ju tufft att gå igenom Central, alltså det är ju,
det är inte alltså, osant det, är inte, det han säger.
Nej, det är det inte, absolut inte, men det är en nej men säg Minnesota får Dallas i första, går i där och så får de Colorado i nästa.
Murderers Row.
Ja, men det är ju så. Så att, ja. Men den trion där är ju egentligen klar. Det är ju...
Ja, de har helt löjliga målskillnader alla tre, ser jag nu. Plus 81 på Colorado, plus 51 på Stars och plus 31 på Wild. Jisses.
Nej, det är...
Vilken skillnad om man sen går till...
Vad sa du?
Nej, jag tänkte vilken skillnad om man sen går över till Pacific. Men vi kanske inte är där än.
Jo, vi går över till Pacific nu. För det är ju desto mer öppet ju. Anaheim Ducks i topp. Vem trodde det inför säsongen? Edmonton Oilers 2 och Vegas Golden Knights 3 bara just nu. Det är väl tur för de här lagen att nästa Pacific-lag är Los Angeles. Ett par steg bakom och just nu utanför slutspelsplats, va?
Det är ju ett faktum att Pacific Division den här säsongen är ligans i särklass svagaste sett till, ja men bara sett till poäng. Alltså,
ja.
Det är ju knappt så att, eller just nu är det ju inte så att något av Pacific-lagen skulle gått till slutspel i East. Man kan ju inte göra så, bara liksom höfta över, ja men vi jämför West med Öst poängmässigt, men rent krast om man bara tar deras poäng och flyttar över till öst, så är de ju inte ens, de är inte ens i närheten av slutspelsträcket ens. Så att, tur på ett sätt att de spelar in en division där alla har det lika tufft, kanske, om man kan uttrycka det så då.
Det kan man väl.
Men också lite märkligt, för det är ju en division som man på förhand, alltså det, med lag som Edmonton och Vegas i, man hade väl satt dem ganska högt, eller? Nu kanske vi har pratat, tippat inför säsongen. Vi får gå tillbaka till typ avsnitt 1. Men...
Vi gjorde väl en tipp innan. Vi hade vår pilotavsnitt.
Ja, det kanske vi gjorde.
En liten test där ju.
Ja, jag tror att vi flaggade för Dax lite som wildcard. Men att det skulle gå så här bra, det vet jag inte.
Nej. Vi trodde nog att de skulle vara med och utmana. Men så här, nu, visst, i en svag Pacific som du sa, så är de etta. Och ser ut att kunna tala just i talande stund 8 poäng för Kings som är utanför wildcard. Så att om du frågar mig, vilket du gör nu, vilka jag har, så har jag de här tre som är på platserna just nu, 1, 2, 3. Sen ordningen, det vet jag faktiskt, det kan jag inte säga. Det får väl tiden att visa här, men Dax, Oilers och Golden Knights. Jag tror de är kvar på de tre platserna när grundserien summeras. Sen,
ja, det är ingen stark kapitmanare där kanske. Förlåt, fortsätt.
Vad sa du?
Nej, det är väl ingen kanske spontan Stanley Cup-utmanare man ser just nu bland de tre. Det är väl som du säger, som du var inne på tidigare, om Oilers sprattlar till och får tillbaka några skadade spelare där kanske.
Ja, men nu är Dice helt borta och inte kommer hon tillbaka innan slutspelet, är det sagt.
Nej, för Oilers, precis.
Men förra säsongen så saknade de också Dreisaitl och McDavid i slutet. Och sen vet vi hur det gick efter det. Så att,
de ska orka göra det tredje gång också. De har ändå två resor, djupa resor bakom sig.
Ja, jag vet. Ja, vi får se hur de redar ut det där. Edmonton. Men tittar vi lite mer neråt då. I wildcard-racet. Utah, Nashville just nu där. Utah är kul. Sprattlar ju till. Central, men de är inte i topp 3-klass. Men kommer ju ligga kvar på det där wildcardet när grundserien är slut, jag är ganska säker på.
Ja, de har väl mer eller mindre spikat det. De har 6 poäng marginal nu.
Och Nashville eller Kings eller Kraken eller Sharks.
Eller Sharks, ja, det finns
eller
en del.
Jets är ju också med. De tar ju sina Halmström och sina poäng Jets ju.
Ja. Blues.
Vilket de tar 5 lagen som vi sa där då. Tar.
Alltså, svårt. Det hade varit kul att se Macklin Celebrini i slutspelet, så jag säger Sharks då. Jag går lite emot svenska instinkterna med Forsberg i Predators och Kempe i Kings. I och för sig, Sharks har ju ett par roliga svenska spelare också i Wennberg och Eklund. Så att, ja, men jag säger Sharks.
De spattlar.
Trots att de har förlorat 4 i rad.
Ja, men de har en till godo. En match också på, ja, på Nashville just nu. Jag säger att Nashville tar det. Jag tror de får ihop det här i slutet med sin rutin. Och tar det andra wildcardet faktiskt. Så Utah och Nashville till slutspel i wildcard-position.
Ja, vi bokar in det.
Vi bokar in det. Vi kan lägga upp en liten grafik här kanske. Med, så här tror vi att det slutar, helt enkelt.
Älskar grafik.
Mm, det gör vi. Vi tar oss vidare i avsnittet till den sista punkten och vi brukar avsluta med att du ska få presentera de bästa svenska spelarna de senaste 2 veckorna. Jag tänker att vi ska göra det idag igen och vi plockar kanske upp något namn och snackar lite extra om. Vad har du för lineup egentligen, Hampus?
Ja, då har vi lineupen för detta avsnitt. I mål så har vi Samuel Ersson, lite förvånande kanske. På backplats så har vi för andra veckan i rad Rasmus Dahlin och Erik Karlsson tillsammans. Och bland forwards så är de tre som är med Mika Zibanejad, Jesper Bratt och Rickard Rakell.
Jag är lite nyfiken på Ersson i mål. Vad har han hittat på?
Det brukar ju vara lite min standardreplik att det är ju egentligen inte någon svensk som har stuckit ut jättemycket. Nej, just det. På målvaktspositionen. Tyvärr så är det ett tufft år för svenska målvakter. Men han har i alla fall startat 2 matcher och vunnit 2 matcher under den här perioden. Och det höll jag på att säga mer än någon av de andra svenska målvakterna har gjort. Ullmark har ju varit bra. Han var... förra avsnittet så var det Filip Gustafsson. Och Ullmark har varit bra. Han har varit en viktig faktor i att Senators har klättrat tillbaka in i slagläge för att ta sig till slutspel. Men jag slår till med Samuel Ersson just för att han kanske inte har fått så mycket strålkastarljus under resten av säsongen. Jag lämnar det där.
Och Bratt då? Det vill säga utanför slutspelplats har kanske haft det lite upp och ner sista tiden. Varför är han en av 3 forwards, tycker du?
Nej, men alltså, jag vet inte. Jag ska inte säga att jag lider lite med Bratt, men det känns lite som att han när OS spelades här så blev han, han blev väldigt ifrågasatt och han hamnade på något sätt lite utanför den positionen jag och säkert många andra med mig tycker att han bör vara, liksom att han är ju ändå en poänggörande supervass snabb forward som ska vara gå i bräschen och gå i täten för sitt lag, och det har inte gått jättebra för Devils här. Slutspelsplatsen är väl på väg att glida dem ur händerna, men över de här veckorna så har han ändå gjort över 1 poäng per match och slängt in en del mål sådär, så att lite upprättelse för Jesper Bratt, känner jag. Kan du följa med mig på det tåget?
Ja, men lite kanske då. Alltså, ja. Han har ju inte haft sin bästa säsong som så. Men kul. Ja. Att han... ett bra val ändå, tycker jag.
Ja, man kan aldrig gå fel med Bratt.
Och Rasmus Dahlin måste vi kanske nämna också. Han leder bara Buffalo.
Man tar nästan honom för given vid det här laget. Jag tror att han har varit med i veckans, eller vad vi nu kallar den för, längs sargen line-upen här i alla fall en 4 avsnitt i rad. Liksom. Både innan och efter OS. Så att han har varit den bästa svenska backen den här säsongen och en av ligans bästa backar rakt igenom. Så att han bara fortsätter. Så, och han var nog egentligen det enklaste valet att plocka in just för den nivån han håller nu. Och sen så Karlsson, han har vi ju pratat mycket om i avsnittet, men det är vintage Karlsson.
Ja, det är ju det. Det är ju det.
Och Zibanejad var ju du inne på. Zibanejad gjorde nyligen sitt 30:e mål för säsongen och gör sin 1000:e match snart, va? Tyckte jag med
en fågel. Ja, natten mot tisdag.
Fågel som heter Ekholm viskar till mig.
Vi släpper ett avsnitt på måndag. Så natten mot tisdag gör han sitt tusende match i NHL om han inte blir sjuk eller skadad såklart. Men intressant också att han gör det mot Ottawa Senators som ju draftade honom en gång i tiden.
Poetiskt.
Ja, det är den enda matchen under natten mot tisdag också, så finns inte mycket annat att göra än att titta på Mika helt enkelt.
Nej, jag gissar att vi kommer bevaka den matchen tätt på nhl.com/sv i efterdyningen.
Det kommer vi göra. Jag kommer
det vågar du lova.
Leverera en text om Mika Zibanejads tusende match på tisdag morgon. Det lovar jag.
Ja. Ja, men kul. Den får våra läsare definitivt kika in på.
Det tycker jag.
Och så sista namnet bara, Rickard Rakell är väl, ja, men lite som du var inne på, i frånvaron av andra spelare har han kanske tagit sig an lite andra roller. Och,
ja, man spelar center ju.
Ja, och de har dragit till med det ett par gånger den här säsongen, Penguins. Så det, jag kan ju inte Rickard Rakell utan innan.
Han har varit
liksom
förr, men det är inte, alltså, täcka upp en centerposition kan väl en forward göra.
Kan väl vem som helst.
Lite då och då. Men att göra det med namn som Crosby och Malkin borta är ju inte kanske en jätteenkel uppgift.
Utan nej, verkligen inte.
Där krävs ju ändå att man gör lite mer än bara stänger ner en kedja eller ligger rätt i positionen eller vinner lite teckningar.
Det är tuffa matchups.
Det är tuffa matchups.
En välförtjänt plats i
Rakell line-up. Gör det bra där, har gjort det bra. Så att det är också ett bra namn du plockar med nu i din lineup. För du vet vad jag är lite spänd på.
Nej,
här om några veckor när vi har vårt sista grundserieavsnitt.
Aha.
Få liksom vilka spelare har varit med flest gånger under säsongen.
Det har jag faktiskt statistik på. Jag tänker inte delge med den nu.
Nej, men gör inte det ska bli kul att se vilka som har flest. Och då vill vi också höra grundseriens bästa svensk lag.
Mm. Jag tippar på att Dahlin har en god chans att ta sig in i det. Han har varit bofast i den här längs Iron Line.
Han har varit med några gånger. Ja. Mm. Nej, men jag tänker att det var väl ett lagom långt avsnitt för den här veckan av längs sargen. Ni vet om att ni följer nl.com/sv på just den adressen på nätet, på internet. Och sen har ni också sociala medier, NHL Sverige, som ni kan hänga med på under. Och YouTube, NHL Europe, får ni kolla på där. Där just kommer upp lite intressanta highlights och intervjuer och annat kul. En bra podcast också, exakt. Som sagt, Peter Ekholm heter jag, han på Stuvefält på andra sidan. Vi tackar och bockar och bugar för den här veckan och är tillbaka igen om 2, och då kan vi nog börja snacka om vilka lag som missat slutspel.
Ser fram emot.
Chip och hej, som Honey Hike sa.